Klara Fröberg.
Gällan.
Gällan, där kom den också. Mm. Det är mitt gamla hockeysmeknamn.
Ja.
När jag hette Gelin i efternamn. Som jag hette innan jag gifte mig. Mm. Gällan.
Rajtan, som jag har lärt mig nu. Ja. I förra avsnittet.
Just det. Det är alltså när man då har klubban åt det andra hållet mot vad som är vanligt.
Det är bra när man kör boxplay.
Du lär dig så mycket om sådana där saker.
Ja.
Det är bra. Hur är det med dig?
Det är bra. Jag är lite trött. Du gick väl upp typ 4:45 i morse?
Ja, jag var lite tidigare än vad du gjorde i alla fall.
Jag snusade mellan... Jag hade ställt min klocka på 7:30 för då visste jag att du inte hade kund längre. Och sen så snusade jag och så tänkte jag att du kommer höra av dig när du är på väg hit. Och sen så varje gång tryckte jag fram den 10 minuter till 7:45.
Och innan jag kom hit så skickade jag ju ändå så här, jag kan åka hem om du vill.
Ja, för du blev lite orolig att jag inte var i någon bra form.
Ja, men ibland, när man har en dialog med dig så där tidigt på morgonen, vilket inte vi, så här jättetidigt brukar vi inte ha så här, jättemycket jobbdialog. Det kan ju vara så här, du, packar du med dig där idag eller något om man så här. Men så skulle vi ändå så här bolla några grejer och så kände jag efter ett tag så här, gud, nu är Klaras ton inte så här glad.
Ja, då, jag sov ju fortfarande
jag
då.
Vet. Och sen och så till slut så skickade det. Du så här, okej, jag går upp. Typ så, då läste jag det ju som att du skickade det. Okej, jag går upp.
Nej, det sa jag typ till mig själv så här, okej, nu samlar jag ihop mig här.
Jag vet, men jag tolkade det inte så.
Och så torkade jag diskbänken och tände ett doftljus för att du skulle komma.
Men sen blev det så fint. Sen kom jag hit med croissanger och macka och grejer. Och så nu är det ju bra.
Nu är det bra. Men jag var uppe lite sent i år för jag hade besök.
Ja, det är okej att man är uppe sent. Jag gick istället och somnade klockan 28.
Jättebra.
Mm, det behöver man göra ibland. Jag somnade med Ludde.
Ett av våra sluta hålla på tips.
Gå och lägg med barnen en dag i veckan.
Ja.
Mm. Det var dock inte meningen. Anton satt ner och drack vin typ och väntade på att jag skulle komma. Mm. Det är ändå mysigt.
Men kommer du lägga in extra sömn nu inför din tävling?
Jag kommer aktivt att gå och lägga mig tidigare, absolut.
Mm.
Men det är inte så att jag är så här, nu måste jag sova om det. Jag kommer inte så här hålla på att stressa upp mig på det om det skulle bli någonting. Men jag kommer verkligen försöka att så här, istället för att sitta den där sista timmen och sappa liksom, så kommer jag gå och lägga mig.
Kommer du avstå någon fritidsaktivitet för att inför tävling? Typ middag med kompisar och sånt.
Mm, jag har ju inte så mycket middag med kompisar i mitt schema generellt. Men däremot, jag ska faktiskt på Mia Skäringer på torsdagen innan tävling.
Mm.
Men det är ju liksom, jag kommer äta och sen kommer jag gå på den. Och sen är det inte så att det blir något galej för mig liksom.
Nej.
Men då, den morgonen efter kommer jag nog ändå se till att jag sover.
Ja, det låter bra.
Ja, men nej, men annars, jag försöker också att inte... Att det inte ska bli så här för mycket saker som liksom förändras i min vardag. För jag har liksom inte, jag kan inte hålla på och göra det som så att det blir något så här helt galet.
Vi var ju superseriösa inför din första serietävling i styrkelyft. Då, då tog ju du in på hotell.
Jo, alltså vi är kanske ganska seriösa i vissa saker. Men det var ju för sig jätteskönt. För dagen innan är det faktiskt väldigt skönt att få sova ostört. För det är ändå så här, att ta en natt där du kanske har vaknat så här barn och att du bara liksom har vaknat flera gånger och inte fått sova ordentligt djupsömn. Det påverkar ju absolut känslan i kroppen jättemycket för mig.
Och kanske snoriga barn.
Men snoret kanske inte är så här, dagen innan så hinner du ju inte påverka så mycket av det. Utan det är snarare om det nu i veckan innan.
Mm.
Men just det att bara få sova en hel natt. Men den här, nu inför DM så kommer vi ändå ha, barnen kommer vara hos min syster. Och sen så kommer jag och Anton åka till Örebro på lördagen och jag tävlar på söndagen. Det har ju blivit lite ändringar där nu när scheman kom ut. Jag trodde jag skulle tävla på lördagen.
Mm.
Så att då kommer vi ändå ha en lugn lördag i Örebro och sen så kommer vi sova där för att jag har invägningen på morgonen på söndagen och tävlingsstart tidigare. Så det känns ändå som att det blir ju ändå en natt innan också som vi sover, som jag får sova ostört liksom. Så det känns faktiskt jättebra. Jag är jättepepp.
Hur många är ni som tävlar i din viktklass?
10 stycken. Vi fick ju startlistan häromdagen. Och jag har ju, man kan säga att 72an, det finns ett starkt startfält där.
Har du kollat totalen på alla?
Inte på alla, men jag har kollat på några.
Mm.
Det finns ju, det är ju en tjej som heter Mikaela Ödling som är duktig, jätteduktig. Hon bänkar väl typ 115 eller 120 någonting.
Det är respekt.
Ja, hon är ju cool. Hon, nu ska jag inte helt hundra, men hon tävlade inte på SM. Jag tror att hon var anmäld, men hon tävlar bara i bänk på SM, gjorde hon i år. Det var därför hon inte var i min grupp då. Annars skulle hon ju varit i min SM-grupp också. Och sen är det en tjej som heter Sofia Granstad, som jag tror innan Ida hade svenska rekordet marklyft, jag tror hon har markat 200 eller något, hon var med på tyngre 8, som också är min. Så det är skitpeppigt, för det är ju roligt att det är tufft. Sen tror jag att det är en tjej som har tävlat på SM i 84an som nu ska köra i 72an, så att hon är också, det är också en stark tjej liksom. Så det känns jag är aspepp, och nu lever ju min så här, jag har ju liksom visualiserat det där sista marken som jag drar för medalj. Så det känns jättekul. Jag är verkligen pepp för att åka och få liksom, nu vill jag göra de där lyften som jag har tränat för hela tiden.
Ja, men det har ju sett väldigt lätt ut de här sista veckorna.
Det känns som att jag är i fas där jag ska vara liksom. Kalkyleringen stämmer.
Du blev lite stressad häromdagen när du drog ditt sista tunga marklyft och gjorde någonting lite annorlunda än vad du brukar. Så lyftet blev lite konstigt. Det var inte tungt, men du ändrade lite i din teknik. Då blev du lite, då var du lite stimmig på gymmet och gick omkring och tittade på filmen om och om igen och bara.
Ja, det tog lite tid innan jag fick tillbaka hybrisen. Nej, men
kunde du ta fram din mentala Harry Potter trollstav då och bara skit i det?
Ja, jag gjorde faktiskt det, men det som jag gjorde var att när jag gör mina lyft, så det som jag har som gör att jag är stark och jäkligt bra på mark, tror jag en stor del är att jag får ut väldigt mycket kraft, vilket man får i sumo när man gör det rätt i benen. Alltså trycket från golvet gör att du behöver inte göra så mycket med överkroppen. Alltså du använder benen så att överkroppen hänger mera med, och så är det bara sista utlåsningen. Det jag gjorde då var att jag inte tryck tillräckligt bra. Alltså vad man ska säga, om man tänker att man klovar golvet, eller vad man ska säga.
Kliver golvet.
Kliver golvet. Alltså att man tänker att man ska göra en spricka mellan fötterna. Man trycker isär fötterna. Den grejen, när man inte gör den då, eller när jag inte gjorde den ordentligt. Klart att jag gör det lite, men inte gjorde det ordentligt. Så blir det ju att jag ser, då börjar man liksom lyfta lite med ryggen.
Dra lite mer.
Ja, man drar mer. Och då är ju utlåsningen supersvår. För då får du ju redan en fäll. Då blir det ju som att du blir lite fälld och krummad. Så då blir det ju ett mycket tyngre lyft än om du använder benen och bara ställer dig upp.
Egentligen. Det är ju det stora, den stora nyckeln i
ett sumo-marklyft. Ja, och jättemånga lyfter så. Alltså det är ju oftast det som är det kluriga med marklyft. Att man inte använder benen i sin fulla potential som egentligen är syftet. Och jag brukar alltid göra, jag har väldigt bra tryck. Jag känner ju verkligen när det blir så här, där satt den inte. Och jag kände verkligen, och det var så kul, för när jag hade gjort lyftet, då sa ju du också så här, vad gjorde du där? Eller något sånt. Och det var ju precis den känslan. Och när jag tittar på filmen så ser jag det så tydligt, hur jag lyfter upp rumpan lite och sen börjar jag dra i ryggen. Så jag får inte det här i vanliga fall. Även fast jag gör mina jättetunga marklyft, så har jag en rygg som är helt neutral. Jag böjer inte den. Men det, nu vart det lite att den vart lite krummad. Men sen så tittade jag på den flera gånger och så tänkte jag så här, okej, lyftet var så pass lätt och det går så fort. Och det är ändå, jag har ju tävlingspers på 180. Jag lyfte 185 på SM som jag inte fick godkänt. Mitt mål är att lyfta 190. Då vart jag så här, när jag kollade på det så tänkte jag så här, men vet du, jag har det där. Om jag bara gör som jag ska. Och det är ju återigen det här som Ida pratade om när hon, som hon gjorde i sin
när
tävling.
När vi intervjuade henne.
Ja, när vi intervjuade henne. Att det här att gå tillbaka till rörelsen. Då har man vikter som man kan bomma annars. Så att när jag bara fick kolla lite på filmen och bara så här, det här kan du. Och jag vet att när det gäller på tävling så kommer jag vara mer fokuserad. Allt det här gör jag ju. Jag har inte haft någon musik och jag är på ett gym och det är bara lite så här. Alltså det är väldigt lite taggning i de här lyften. Ja. Jag tror inte ens, jag slog mig typ på benen en gång nu och så var jag så här lite typ själv och stod och lyfte. Så att det känns så här, det är verkligen inga konstigheter. Men först var jag sur, men sen så tänkte jag verkligen så här, det här kan jag. Jag har gjort det så många gånger. Så att det känns jättebra. Och nu känns det så här, shit, det här kommer bli så kul. Och det kommer avgöras på sista marken, det är jag helt säker på. Men du Klara, du ungefär på samma pass här när jag gjorde mina mark, så hade ju du en annan uppenbarelse. Kan du inte berätta om din rumpchock? För det var så roligt.
Ja, jag hade ett dåligt träningspass när vi körde ihop då. Det var ju så taskigt, för jag skällde på Marcus som jag är tillsammans med, för han var på besök här en vecka nu. Och då sa jag till honom så här, fan alltid när du är här så känner jag mig så här, då, svag när jag tränar. Han bara, ja tack. Men det tror jag är för att när han är här så lever vi en ganska intensiv vecka. För det är ofta så, han kan planera sitt jobb så att han är helt ledig när vi ses. Och jag småjobbar när han och jag ses. Men sen så gör vi väldigt mycket saker när vi ses alltid. Vi är ute, vi träffar folk, kanske inte gör så mycket den här gången. Vi är uppe sent på nätterna och pratar sönder våra hjärnor och andra aktiviteter och sådär också. Så då är jag lite extra trött liksom. Jag är inte så återhämtad och så kände jag mig svag under hela passet. Men jag gjorde hela passet. Jag kör ju våra team styrkebyrån. Det var marklyft och stående press. Men sen tänkte jag säga, vi avslutar. Det är så, som vi brukar säga, pratar vi om i det här mentala avsnittet nyligen också. Jag avslutar passet med en övning som jag känner mig stark och cool i. Så att jag går härifrån och är lite glad. Och så tänkte jag att jag skulle göra GHD sit-ups, kallar man ju det i crossfiten. Vissa kallar ju maskinen för GHR, glute ham raise. Det de gör är ju att de gör sit-ups i den. Och det blir lite nästan som brutalbänk. För man hänger hela vägen ner till golvet. Och sen så sätter man sig upp tills man nuddar fötterna. Och den är jag stark i och tycker är rolig. Och jag får väldigt mycket träningsverk i magen av den, det gillar jag. Och sen på det här friskiset som vi kör så har de en sån där GHD av något okänt märke. Och den var faktiskt, jag älskar friskis, men den var inte så bra. Den var så här ranglig och konstig. Och sen var själva gummeringen på den väldigt stark.
Typ som att den var ganska ny i och för sig.
Mm, även om
den
lite var klistrig liksom.
Ja, för så kan det vara också på, vikter kan ju vara så när de är helt nya, att de är som nästan oljig eller liksom, ah.
Ja, så när jag satt på den och körde så kände jag så här, gud, byxorna glider. Så varje gång jag tryckte mig upp så åkte byxorna längre och längre ner. Och till slut så hängde min röv utanför. Utanför maskinen och utanför tröjan och allting. Och jag råkade släppa mig också.
Alltså, det är så roligt.
Det var så hemskt.
Alltså, vi konstaterar ju ändå att det var skönt att det var dig det här hände och inte någon så här
utseende fitnessmodell som skulle typ ha dött och gått hem och skjutit sig själv.
Ja.
För jag går ju ändå...
Sen du låg ju typ och ropade på Marcus.
Ja, jag fick ropa på honom att han fick komma och dra upp mina byxor. För att jag kunde inte göra det själv. För att byxorna var nere och jag blev liksom tvungen att hoppa av maskinen för att kunna få upp byxorna. Så jag hängde i den och så ropade jag så här, hallå, kom hit. Så kom han och bara, oj. Och så fick han liksom sätta tag med båda händerna och dra upp byxorna. För rumpan hängde verkligen ut. Och då la jag ut det på Instagram.
Det är ändå härligt. Det var ändå en så här skön gym bloopers.
Ja.
Och det blev ett roligt avslut på passet med skratt. För du kan
ju
ändå ta
jag blev ju glad och jag tyckte att det var roligt. Men grejen är att även om jag tycker att min rumpa är min finaste kroppsdel, så är det aldrig snyggt på någon när man ser myntinkastet.
Nej, det är så tacky.
Det är så fult. Alltså en lågt skurna jeans och någon som böjer sig fram på tunnelbanan.
Myntinkast
eller,
string. Det är det faktiskt. Det är så tacky.
Ja, det är så fult.
Det får man fan skärpa sig med.
Ja, så att nästa gång får jag ha någon så här höga tights i den här och stoppa in tröjan om jag ska köra det här på friskis igen.
Mm. Den gned verkligen ner. Det var typ som att varje repetition...
Ja, det blev så. Så bara, längre och längre och längre. Sen hängde verkligen nästan hela rumpan ut.
Ja, det är ändå skönt att det var din rumpa. Den är ändå fin.
Ja, det här var exakt samtidigt som du gjorde det här tunga marklyftet. Mm. Så det var liksom lite mixad stämning. Och du kom och du hade den här oroliga blicken och kom i telefonen så här framför dig. Och vi stod och så här asgarvade.
Och jag ville bara prata om mina lyft.
Bara, du bara, titta här. Jag bara, ja.
Och du är så trött på mig, Klara. Snart efter den här helgen ska jag prata lite mindre styrkelyft ett tag.
Just det, vi pratade om ifall vi skulle prata om, vi fick en fråga om vi kunde prata om toppning idag och jag bara skrev till dig, kan vi snälla prata om något annat än styrkelyft?
Alltså det, och det är ju verkligen, alltså jag förstår verkligen, och det är ju så här, när jag är inför någonting i en så här sak när man ska tävla, för det är ändå lite mer inför nu, är det ju extremt så här jämfört vad det är om typ några, så här, när man är mitt i en vanlig träningsperiod. Ja. Och då känns det enda som jag gör är att typ kolla på filmer och prata om det.
Men det är skönt att ni verkar ju ha ett eget forum för det där också, ni som ska köra. Men Johanna, det är ju därför det går bra för dig också. För att du är så här dedikerad. För det är ju jättemånga som håller på med din sport som inför en sån här tävling är bara så här... Alltså jag blir helt så här nästan stressad när jag hör när du pratar om dina klubbkompisar som så här, den ska hjälpa den med det och den ska döma på en annan och den ska göra det här samtidigt. Och då tänker jag så här, hur kan man då fokusera på sin egen tävling. Men det är för att alla tar det inte lika seriöst som du tar. Men det är därför det går bra för dig också, för att du tar det seriöst.
Jag vill alltid känna när jag gör saker, och så är jag med alla typer av prestationer jag har gjort hittills, som man säger, som är ändå så här att jag ska prestera någonting eller så. Då vill jag aldrig sitta och säga så här, men om jag hade gjort så här, då hade jag säkert fått bättre resultat.
Johanna, idag ska vi prata om styrkebyrån Lingo.
Ja, det är roligt.
Jag kommer att tänka på det här häromveckan när vi var i Uppsala och höll workshops. Att du och jag, vi säger, en sak som vi alltid säger på våra workshops, det är det finns inga dumma frågor, utan ställ hellre gärna det som du själv uppfattar är en dum fråga. För det är aldrig så att det är en dum fråga, utan det är vi som är tränare som är dåliga på att förklara. Och vi kan ju väldigt ofta ha ett utifrån och in perspektiv när vi pratar, för att vi är insnöade på saker. Och svänga oss med uttryck som en person som aldrig kanske varit i kontakt med typ sportens styrkelyft, fattar ingenting. Klova liksom, vad är det för någonting? Och då kommer jag att tänka på en tråd i vårt Facebook-community, Styrkebyrån Community, som från när vi startade det, den gruppen för över ett år sedan, snart 2 år sedan faktiskt, där vi gjorde en så här styrkebyrån parlör för sådana uttryck som ofta förekommer i våran podd. Och det har ju tillkommit en hel del nya lyssnare till våran podd, och det gör det ju hela tiden. Och de kanske undrar vad fan, förlåt om jag svär, det vi snackar om egentligen. Så tänkte jag, vi går igenom våran ordlista lite grann.
Ja, kul. Och det är ju både ord som är befintliga från typ styrkelyft, men också ord som vi själva har hittat på eller de som lyssnar på oss har kommit på.
Exakt.
Så det är lite blandad kompott.
Ja, jag tänker att jag ställer en första, eller jag säger första uttrycket till dig, Johanna. En grej som verkligen är liksom ditt uttryck från början och även ett av våra t-shirt-tryck, Johanna, det är ju det här med rakt ut i biceps. Alltså, vad menar du?
Jag menar att man ska äta för att prestera. Att det, man stoppar i sig saker för att palla och träna och ha energi i livet. Liksom. Att det inte är så här, det ska vara så liksom fitness och det ska vara lite och kalorisnålt. Utan så här, ta en bulle och njut av den och fatta att den går ut i biceps så att du lyfter mer. Ät och lyft mer liksom. Lite den känslan. Att så här,
inte krångla det till det så mycket.
Ja, precis.
Men vet du en sak som jag måste addera till det som är lite kul? Vi producerar ju också en podd, du och jag, som vi har gjort länge, som heter Agila HR-podden. Mm. Och jag producerade ett avsnitt här en veckan som inte har kommit ut än, med en stressforskare som heter Dan Hasson. Han är kul, han har varit med i Framgångspodden. Han är kul för han är lite arg och sådär. Och han är väldigt så... Avsnittet handlar om faktagranskning. Hur kan du avgöra att någonting är sant eller falskt? Och just det här att säga att så här, det finns forskning på det. Då måste du verkligen ställa många frågor till. Vad är det för forskning och hur många studier och så vidare? Helt någonting som vi hade kunnat ha med i våran podd också. Men en sak som han sa då, för då pratade de om hur folk mår generellt, var att hedoniskt lagda personer, det vill säga personer som njuter mycket i livet, och då tog han upp som exempel att njuta av mat till exempel, mår bättre generellt i alla andra aspekter av sitt liv också. Man mår bättre på jobbet, man sover bättre, man har bättre relationer och man är en lite så här livsnjutande person. Så jag tänkte, det kan ju vara någonting att addera till det här rakt ut i biceps. Vad säger du om det?
Ja, det låter ju jättehärligt. Jag tycker definitivt att man ska njuta, bara man inte behöver krångla till det så mycket.
Alltså ja, just att njuta utan, alltså det jag menar
utan
också,
prestation.
Utan ångest.
Ja.
Att mat ska inte vara någonting i ditt liv som bidrar med negativ stress.
Nej, och det gör det ju för många. Det är därifrån det kommer.
Ja.
Att man inte gör det, utan man har hela tiden den här... Vad ska jag äta sen? Nu, hur ska jag stoppa i det här? Och nu ska jag tänka så här och jag ska inte äta det här. Och sen slutar det med att det blir fel i alla fall. Och man är missnöjd med sig själv.
Mm.
Så mycket i hela den här... Det hör ju ihop med sluta hålla på. Som vi kommer till ett annat ord. Det hör ihop med så mycket. Bara liksom ät vanlig mat.
Mm.
Att liksom sluta och straffa dig själv. Och vara hård mot dig själv. Liksom ta en bulle och gå ner och lyft en vikt. Eller gå ut och springa eller vad du gör. Men ta inte bullen och sen gör prestationen för att du ska förbränna bullen, utan se bullen som en härlig energi för att du ska kunna göra det som du vill, eller se maten som en energi för att du ska kunna göra det du vill.
Mm.
Att du ska orka livet liksom.
Verkligen. Jag såg bara häromdagen på Instagram en person som hade taggat sin man och skrev så här att han hade käkat 10 chili cheese tops på McDonald's. Så nu blev han tvungen att gå ut och springa 8 kilometer för att kompensera.
Jag hatar sånt där.
Ja, jag blir också arg.
Jag blir också arg.
Och just det här att jag tycker också det här med varför jag tar upp det, för jag tycker det är lite kul, för jag är den hedoniskt lagda av dig och mig.
Mm.
Men att det behöver inte heller vara svart eller vitt hela tiden. Nej, den veckan som jag inte har mina barn, då kanske jag går ut och äter med kompisar en avsmakningsmeny på Flickan och har jättekul och äter konstig mat och tycker att det är jättespännande. Dagen efter kanske jag tar ut och mikrar någonting från kylen som är kvar från barnveckan, eller bara så här slänger på någonting på tallriken ifrån resterna som låg. Det betyder ju inte att bara för att jag tycker om njutningsupplevelser med mat heller, att det alltid måste vara så himla speciellt och genomtänkt. Mat kan också bara vara mat rakt ut i biceps, men det kan också vara jättekul och härligt. Men det får aldrig vara någonting som jag går runt och lägger massa negativ energi på och funderar över. Och den där balansen är ju för vissa jättesvår att hitta.
Jag tror balans är ju egentligen nyckelordet som fler skulle behöva fokusera på. Och det låter så jävla klyschigt och det är så trött på allt så balans, men det är ju det handlar om.
Mm.
Att så här, man måste inte vara all in grönt och blommor på maten, och det måste inte vara liksom den perfekta menyn, men man kan ha allt. Jag kan också tycker det är jättegott med en grön smoothie.
Mm.
Typ med så här ingefär och grejer. Jag kan köpa det om jag går förbi en sån här juicebar. Då väljer jag gärna
det.
Ja, då väljer jag gärna det för att jag tycker att det är jättegott.
Inte för att du tror att det kommer rena dina njurar.
Nej, men det är det jag menar, att liksom allting måste få finnas i lagom. Och jag så här, nej, jag äter inte sås på min mat, för att jag är inte så här såsmänniska, men jag älskar att äta choklad. Jag gillar godis liksom. Mm. Alltså balans typ så. Så att, ja, rakt ut i biceps.
Ja, och då kommer vi in på nästa punkt som är det här sluta hålla på.
Ja, vad menar vi med det då, Clara?
För det är precis det du sa nu också. Och jag tror att det var jag som började säga sluta hålla på hela tiden i podden. För att jag också nådde någon gräns med att se och träffa de här människorna runt omkring oss hela tiden. Där jag bara kan känna så här, men du har bara ett liv. Alltså sluta hålla på. Du behöver inte vara elittränare eller den perfekta föräldern eller ha det perfekta håret eller äta den perfekta maten. Livet är inte på Instagram. Gå till gymmet, lyft med kvalitet, gör det för att du tycker att det är kul och du tycker det är kul. Om du inte tycker det är kul, om du tycker det är kul med medeljumpa på Friskis, det är väl jättebra. Gör det då. Försök inte att göra en massa andra grejer som du tror eller tycker att du borde göra bara för att du tycker att du borde göra det. Och sluta straffa dig själv med saker. Och lägg dig på soffan ibland och ta det lugnt. Återhämtning är också jätteviktigt. Det är liksom inte fel. Alltså alla som håller på och lever något så här liv, att de ska vara någon så här högpresterande person. Alltså jag blir också så provocerad av det utifrån ett välfärdsperspektiv eller så socioekonomiskt perspektiv, att om du ser dig runt omkring, vilka är det som av våra kunder som vi träffar som har utbrändhetssymptom? Ja, det är ju, alltså, vad har de för förutsättningar omkring sig? Det är ju de personerna som har alla förutsättningar omkring sig att ha ett unnigt liv. Nej, men ändå så blir det så. Och det ligger ju någonting i det som gör mig väldigt provocerad. Att så här, jag säger ju ofta det, och det har ju blivit lite som när vi var små, då sa man ju så här, tänk på barnen i Afrika. Och jag och mina kompisar postade till och med ett brev med mat till barnen i Afrika. Där vi skrev så här, barnen i Afrika på kuvertet och la i brevlådan. Man har ju ingen förståelse för det när man är barn, men just som vuxen nu så kan jag ju verkligen känna så med alla som håller på med sig själva och sina så här, det är fel på mig för det här och det är fel på mig för det här. Alltså, tänk på kriget i Syrien brukar jag säga. Tänk på barnen i Syrien. De kanske inte har någon grön smoothie på morgonen. Liksom. Och det går ju jättesvårt att generalisera så. Men seriöst, lite perspektiv ibland på vad fan man håller på med.
Ja, det kommer alltid vara svårt att relatera till det man inte lever i. För vi kan ju inte såklart sätta oss in i den situationen någonstans. Och det finns ju många människor runt omkring oss här som inte heller har samma liksom förutsättningar, som är väldigt nära. Och som sagt, man får sluta liksom lite tycka sig inom sig själv och ta tag i det. Det finns ilandsproblem och så finns det andra problem. Liksom.
Ja, riktiga problem. Mm. Så alltså, försök inte vara så himla duktig hela tiden. Alltså, vi kommer ha träningsvackor. Jag har träningsvackor. Om du inte gillar den här övningen, gör en annan övning. Alltså, hur ofta får vi frågan, måste man göra knäböj? Nej, måste inte göra knäböj.
Nej, jag tänker också att det handlar om i grund och botten, som vi vill säga med det här, det är ju faktiskt det här att liksom, fasen, njut och må bra i livet. Det är jäkligt tradigt att slänga bort typ 5 år, eller vad det nu är, innan man kommer till insikt, om man nu ens kommer till insikt, att så här, gå runt och må dåligt. Sen är det klart, alltså för att man håller på. Ja. Sen är det klart att alla måste ju få ha svackor i livet. Det är inte så att vi går runt och har någon ständig hybris.
Nej.
Men just det här att liksom, ställ inte alla krav på dig själv.
Exakt. Försök att vara en lite mer dålig person.
Jag är skitdålig på det emellanåt. Krav. Men jag kämpar på med det.
Jag kämpar på.
Och jag har slutat hålla på med mat för länge sedan. Men jag har också gjort det liksom.
Ja.
Så det är ju så, ingen är perfekt, men man får ändå ta tag i det där.
En kortis då, Johanna. Bomma. Vad är det?
Det är när man inte klarar ett lyft. När man failar ett lyft. Och nu säger jag ett annat ord som inte folk vet. Jag ska göra knäböj. Vi säger att jag ska göra ett då mitt tyngsta lyft någonsin. Så går jag in och så gör jag det. Och så kommer jag inte upp helt enkelt i knäböj till exempel.
Mm.
Då bommar jag. Det är så att jag inte klarar av ett lyft.
PB.
Personbästa.
Mm. Mm.
Det är alltså mitt tyngsta lyft jag har gjort.
Just det. Men,
en gång.
Vad är då ett RM?
Ett RM är ju också det är ett repetition max.
Mm.
Så egentligen är ju det tyngsta jag har gjort. Så det är egentligen bara ett annat uttryck för det skulle jag säga.
Ja, men i styrkelivsvärlden så pratar man också om träningsmax, träningsbästa, livstidsbästa och tävlingsbästa.
Ja, alltså alla såna där, nej, det är ju så klurigt. Men så här är det, tävlar man i styrkelyft, då har man ofta kanske andra, alltså det är bra. Tävlar man i styrkelyft så har man ju det som man kallar för tävlings-PB.
Mm.
Alltså tävlingspersonbästa. Det är alltså de lyft man har gjort i tävling som man har fått godkända lyft på och som finns. Om jag söker på mig själv i databasen på styrkelyfts online så kommer jag få upp resultat. Och det är alltså mina tävlings-PB:n. Det är de tyngsta lyft jag har gjort i tävling.
Mm.
Sen så har man ju då tränings-PB:n. För vissa så är det ju så att du har gjort lyft, tyngre lyft i träning än vad du gör på tävling.
Mm.
Till exempel för mig så tror jag är det ju så att jag gör ju oftast mina tyngsta lyft på tävling. Men till exempel om man ser här idag nu så har jag ju då alltså gjort till exempel 142,5 i knäböj på träning.
Mm.
Men jag har mitt tävlingsgodkända är ju från SM på 140.
Mm.
För jag bommade 145. Så då är ju mitt tränings-PB 142,5. Men mitt tävlings-PB är 140 än så länge. Det ska ändras på DM har jag tänkt.
Och jag som inte tävlar har gjort 75 livstids-PB i bänk, touch and go. Men det var över ett år sedan. Så jag räknar inte det som min en repetition max just nu. För då skulle jag träna lite för tungt. Idag är min en repetition max 65 med stopp. Ja. Så det är 10 kilos skillnad. Och ett livstids-PB är egentligen, man skulle kunna kalla för ett kill-PB. För killar har ju en tendens att prata om vad de gjorde i lumpen.
Ja, om man frågar en kille så säger de ju inte det de har just nu som PB om de inte har tränat på några år. Så att ja, så en repetition max, då blir ju egentligen skillnaden än det vad du gör nu. Men det är ju fortfarande ett repetition max.
Ja.
Så det är ju det du kan göra maxat.
Liksom. Ja, men och det där, det kan ju låta för vissa som en dum fråga. Men det är en vanlig fråga vi får när folk följer våra träningsprogram. Ska jag gå efter det tyngsta jag någonsin har gjort eller det jag har gjort nu? Och är det som till exempel för mig då att jag har sänkt mig i bänken för att jag inte har bänkat lika mycket, 10 kilo på ett år, så blir det lite felaktigt att jag skulle träna efter någonting som jag idag inte kan lyfta. För det kommer jag ju definitivt inte slå efter en cykel av ett träningsprogram. Att jag kommer slå mitt gamla PB.
Nej, men så för en person då som inte tävlar så tycker jag så här att det är alltid härligt att ha personbästa. Så vad är det tyngsta lyftet jag har gjort om man nu vill ha det? Och då när man gör det så är det ju bra att man har någon typ av så här, okej, när jag gör det då ska jag göra si eller så. Så att man vet vad man har för förutsättningar i lyftet. Så att när jag gör det nästa gång så vet jag att jag gjorde likadant och jag kan då få ett nytt PB.
Mm.
Men det är liksom inte det viktigaste, utan det viktigaste är att man har så här, då har man sitt PB, sitt personbästa. Och sen när man då följer ett träningsprogram och man vet så här, med det där personbästa att gjorde jag då för 5 år sedan. Då är det bra att veta ungefär, vart ligger jag idag? Vad skulle jag göra om jag ska göra en repetition max? Vart ungefär hamnar jag? Där någonstans är ju smart att träna utifrån. För att det kan vara förutsättningar som har gjort att man inte längre har det där PB:t.
Mm.
Och sen så efter en träningsperiod kanske man sätter ett nytt PB. Och då blir det ett nytt PB. Så att det handlar egentligen om olika...
Liksom, mätpunkter och hur man kalibrerar sin träning idag eller vad man tycker är kul att skryta om att man har gjort.
Ja.
Och vi har ju en till grej i våran, den här teamstyrkebyrån, prenumerationstjänsten som vi kör, där vi har ett estimerat träningsmax som är för vissa kanske låter helt koko, men där vi utgår ifrån det du skulle kunna göra idag, en bra dag, när som helst, jag väcker dig i natt och säger kom så går vi till gymmet, så kan du göra en 2 eller en 3 på en viss vikt. Det är ditt träningsmax. Sen kommer vi jobba på sådana sätt i programmeringen att om du kan göra så här många repetitioner på ditt träningsmax, då får du öka ditt estimerade träningsmax. Och då kan det vara en vikt som du aldrig har gjort. Men det är för att träningen hela tiden ska vara inställd efter dagsform för de som kör. Och för att de som hoppar på och kör programmet som inte har kört förra veckan eller förra veckan bara ska kunna hoppa rakt in. Att man inte går efter sitt 1RM eller sitt livstids-PB utan där du är i träningspasset idag.
Mm. Bra.
Ja, jag kör vidare då, Johanna.
Yes.
Don't run.
Don't run, ja det gillar vi. Det missuppfattas ibland och så säger folk så här, vadå tycker inte ni att löpning är bra? Don't run kommer ifrån att när vi började jobba med träning, det här är ganska tidigt i våran styrkebyråntid, så träffade vi väldigt många, och då är det kvinnor, som sprang för att de trodde att de var tvungna att springa. De ville gå ner i vikt och sprang för att gå ner i vikt. Tyckte inte om att springa, men
löpning
sprang.
Löpning är ju inom citationstecken bra.
Ja, för det, man tror det, att löpning är bra och att det ska generera viktnedgång och så vidare. Så liksom, om man tänker, det var liksom grunden, att man sprang för att gå ner i vikt eller för att man skulle. Många fick ont när de sprang, men de sprang ändå. Och då kom det här uttrycket av att vi var så här, man behöver inte springa. Alltså, för den skull säger vi inte att det är dåligt att träna hjärtat, för hjärtat ska man träna. Det är jättebra att träna hjärtat, men det kan man göra på så mycket andra sätt. Och springa för de som gillar att springa och har kroppen för att springa, och med kroppen, då menar jag styrkan. För att springa belastar kroppen jättemycket. Så att man ska springa om man gillar det och mår bra av det. Man ska inte springa om man inte gillar det, mår dåligt, gör det för att man måste eller tror att man måste eller får smärta. Så egentligen därifrån kommer det. Att löpning är inte för alla och man måste absolut inte göra det.
Nej.
Klara, jag har en till dig.
Mm.
Killräckligt. Det känns som ett riktigt klara uttryck.
Ja, killräckligt är egentligen lite så här sluta hålla på. Killräckligt är ett uttryck som beskriver skillnaden, just om vi verkligen generaliserar, det som killar tycker är tillräckligt bra, medan kvinnor generellt alltid försöker överprestera och göra lite bättre. Till exempel, du får ett nytt jobb, du går in på det här jobbet, du vill att alla ska förstå att du är rätt person för det här jobbet, så du går in och så överlevererar du första månaden, vilket gör att när det börjar bli lite mer hett om öronen på jobbet och du får mer att göra för att du har lagt på dig fler uppgifter, då har du ingenting att levla ifrån för att du redan har gått in all in. Medan en snubbe går in och bara, men jag kör killräckligt bra, jag behöver inte göra de här sista procenten, för det här är det som räcker för att jag ska kunna utföra jobbet. Det är killräckligt.
Ja, härligt. Killgissa då?
Det är ju det som vi gör oftast i den här podden.
Det är så roligt.
Mitt favoritexempel på killgissa, det är admin Lina som hjälper oss med vår Facebookgrupp. Hon är expert på det här med att verka tvärsäker på en grej som hon egentligen inte vet. Och en gång var jag och tittade på hennes dotters simhoppstävling. Och en simhoppbassäng är ju djup för att de hoppar ju från jättehög höjd. Och då frågar jag henne, hur djup är den här bassängen? Och då svarar hon mig så här tvärsäkert, ja men den är ju såklart väldigt djup.
Vilket är korrekt egentligen.
Ja, men det är så här, hon hade ju också kunnat säga jag vet inte.
Mm.
Det är att killgissa. Och det är ju sånt som vi gör i den här podden när någon ställer en fråga, vad är egentligen bäst mellan det här och det här? Då kan vi säga så här, jag vet inte exakt vad forskningen säger om det här, men om jag skulle killgissa så drar jag till mig något. Jag drar något ur röven, brukar man också säga ibland.
Alltså, jag älskar de här. Jag har ju tagit det här till mitt, det är mitt bästa i mitt förhållande med min man. För han är så här, han har alltid 100 frågor om någonting. Och i början så tyckte jag att det var så himla jobbigt, för jag var så här, och ganska länge så här, jag bara, men hur ska jag kunna veta? Han kan ju ställa så här seriösa frågor liksom, och jag bara, hur ska jag kunna veta det här?
Mm.
Men så har jag kommit på att han vill egentligen bara ha ett svar. Han skiter egentligen vad jag säger.
6:30.
Ja, så om jag bara svarar honom, så är han nöjd sen. Ja. Och då brukar jag så tänka, så jag killisar alltid när jag svarar honom. Och det där har ju du också börjat introducera i ditt förhållande nu, för du har ju samma sak där. Att så här, du får liksom massor med frågor och så vill han bara ha ett svar.
Ja, men han har också börjat svara själv. Han kan fråga så här 3 gånger. Vilken tid är du och Johanna färdiga med i Uppsala? Och jag vet ju att det alltid blir så här. Man vet inte riktigt över tiden. Folk kommer stanna och frågor och så vidare. Och så tittar jag så här på honom med ett stort frågetecken själv. Och sen till slut har han börjat svara själv så här. Ni kommer klockan 23.
Han så hittar på sig egna så. Ja, men det är bra. Men killgissa tycker jag ändå det är väldigt positiv bemärkelse.
Jag har en till sån som jag gör, och det är när det kommer såna här gatuförsäljare, du vet, såna här som vill skriva på en abonnemang och sånt där, och man bara man hatar dem och man tänker att det är synd om dem som måste ha ett sånt jobb, för alla måste ju hata dem. Så när de kommer emot mig och så säger de så här Greenpeace, då säger jag så här, jag är redan med.
Ja, men det är bra. Det är inte att gissa. Utan
det är
bara
det bästa sättet att bli av med dem.
Ja.
Så går man bara vidare.
Smart, det där ska jag lätt addera. Jag är lite så här, tyvärr jag har inte tid nu. Jag ska hämta
barn. Och så
känner
man sig otrevlig. Ja. Och så lite så här, det är lite som ett övergrepp tycker jag också.
Nej, men Klara.
Jo, men att så här, jag måste svara på gatan. Jag känner att de får mig att känna mig dålig för att jag inte stannar och pratar med dem. Men egentligen så vill de sälja något till mig.
Jaha, du menar så. Ja.
Ja, så kör den från och med nu. Jag är redan med.
Okej, det är bra. Mm. Jag kör den. Jag kör.
Ljug. Kill. Killjuga. Och jag har fortsatt att sova bra med mitt tyngdtäcke. Vi är ju fortfarande den här veckan sponsrade av The Nap Lab. Och har precis avslutat vår tävling om att visa upp sin sovrumsmiljö på Instagram. Så 3 stycken personer får den här veckan veta att de har vunnit ett valfritt tyngdtäcke från den här plab. Men vi fortsätter att pusha för de här täckena, och du får fortfarande november ut 15% rabatt på ett tyngdtäcke från den här plab med koden styrkebyrån15. Så spana in det på deras webb. Där finns också massa bra läsning, vetenskapliga artiklar om tyngdtäcken och lite tips om hur du kan tänka när du ska välja ditt tyngdtäcke. Vi kör på 9 kilo och 11 kilo. Så styrkebyrån 15 inne hos The Nap Lab. Johanna, den här då? Brunka upp den. Brukar du göra det?
Nej, jag gör faktiskt inte det. Brunka upp den betyder att man, så här, låt oss säga att man ska göra en knäböj och så är den alldeles för tung. Och man bara grisa i samma kategori.
Ja, och grisa, det är roligt för att när vi hade korrekturläsning av vårt senaste träningsprogram så fick jag kommentaren, vet alla som läser träningsprogram vad grisa är för någonting? För det har vi i texten där.
Ja,
jag behöll dock det för jag tycker det är lite kul. Och det är aldrig någon som har frågat om det. Vi har med det i många träningsprogram.
Fattar, kanske.
Men vi skriver så här, du ska känna som att du har 2 reps kvar i varje set. Grisa inte.
Nej, alltså det är att göra en ful repetition. Nöf. Att om du ska göra knäböj liksom, och så ska du göra den och sen är den egentligen för tung. Så att du liksom gör en väldigt ful repetition och det är liksom rangligt och du får trycka och ta i och fräsa och snyta dig och grejer. Och sen så ska du inte göra det. Om man gör ett maxlyft så kan man ju grisa upp den. Det behöver ju inte vara negativt på det sättet. Det kan ju vara jättehärligt att göra det. Men när man pratar sina repetitioner i träning så är ju vi, när vi säger så här hur vi vill att man ska, hur det ska se ut när man kör våra träningsprogram och hur våra kunder jobbar, så handlar det ju om att göra fina repetitioner.
Jag måste faktiskt erkänna att jag har blivit lite sämre på det där, och det är ju på grund av det här jag tidigare sa, mina livstids-PBs. Jag tränar lite för tungt just nu hela tiden.
Ja, men du vill gärna lägga på det där extra kilot för att du tänker att du ska göra det.
För att min hjärna också tänker att jag är starkare just nu än vad jag är.
Mm.
Och då blir ju sista repetitionen lite grisig.
Mm.
Jag ska sluta med det.
Ja, skärp dig. Du vet ju själv att det kommer ge mer om du gör repetitionerna fina.
Jag vet
fina.
Ju det.
Mm, du är ju ändå smart.
Jag är ju det. Skärpning.
Jag gör bara fina repetitioner faktiskt.
Ja, okej, jag kanske behöver en
fast
coach.
Mitt marklyft var inte så fint, men det var ju fortfarande inte grisigt. Det gick ju väldigt snabbt.
Ja, men det var ju bara en liten...
Det var en liten missvinkel.
Exakt.
Ja, men här då, Clara, nu säger jag till dig.
Mm.
Håll fast.
Håll fast är ju att kroppen är förberedd för det som den behöver vara förberedd för. Du har ingen skaderisk i det du gör. Du är grundstark. Du kan träna hela kroppen. Du kan röra dig på ett sätt som är bra för kroppen. Och vi har ju ett program som är det första vi släppte, som heter Håll fast kropp. Och syftet med det programmet är att träna kroppens alla grundrörelser för att vara förberedd för att sen kanske gå på en styrkeprogrammering med skivstång. Och det, håll fast är ju någonting som vi alltid jobbar med när vi har våra PT-kunder i gymmet. Det finns ingen av våra PT-kunder i gymmet som får liksom lägga på tunga vikter och träna prestationsinriktat om det är så att man har en svag axel eller är ranglig på ett visst sätt eller helt enkelt inte är hållfast. Mm. Hållfast är någonting som är jättebra att vara.
Om man tar ut i livet, liksom, om man inte tittar på alla som att det handlar om att lyfta en skivstång som man ska hålla för, så skulle jag säga att just hållfast är att du ska inte ha ont i kroppen i ditt vardagliga liv. Typ.
Ja.
Du ska palla livet.
Ja. Och om din tvååring börjar springa ut i gatan så ska du kunna springa efter den och fånga in den utan att få ett liksom, hugg i ryggen för att du är helt
Du ska inaktiv. Hålla för de grejer som du ställer krav på din kropp helt enkelt.
Mm. Och det här steget är ju också någonting som många vill hetsa sig förbi. För att det är skitkul att brunka upp ett tungt knäböj. Det tycker jag också. Men det kommer kosta för mycket om du inte håller fast nog för att kunna göra det.
Håll fast är egentligen när du bygger själva grunden i hela din pyramid, om du ska ha en styrkeutveckling till exempel.
Fundamentet.
Fundamentet. Det viktigaste om huset ska stå.
Ja, exakt.
Inget hus
utan grunden.
Inget hus utan grund.
Exakt.
Rasar det. Pyramiderna i Egypten.
Yes.
Går vidare.
Ja, då går vidare. Fängelseklyka.
Åh, drömmigt.
Ja.
Det är ju en av mina största mål i livet. Är att ha en redig fängelseklyka. Det är så det är. Jag är inte mer komplicerad än så. Fängelseklyka är alltså den här klykan. Bröstmusklerna. Klykan som man kan få mellan brösten. Liksom, där bröstmuskulaturen, pectoralis major, går ihop.
Här måste vi faktiskt skicka ut en shoutout till vår gamla kompis och träningskollega Ida Svensson. Som är löparcoach i Karlstad. Det var nämligen så att vi skulle fotografera våra coachbilder när vi jobbade online i Lofsangruppen för massa år sedan. Och då så sa hon till mig att det såg ut som att min bild var en fängelsebild.
Mm.
Och att jag hade en sån jäkla fängelseklyka på den bilden. Och det hon refererade till var ju lite där att klassiska bilden av en fängelseintern är att man så här, de har en timmes rast ute på gården varje dag. Då ligger de och bänkar.
Och armhävningar och bänk, ja.
Exakt. Och jag såg ut som en förrymd fånge på den bilden.
Mm, och nu har tyvärr din fängelseklicka tappats lite. Men det är för att du inte kör lika mycket den typen av träning längre. Men du hade ju en brutal, du har fortfarande en klicka, men den var brutal förut, jag älskar den. Och jag jobbar så hårt för min.
Du har jättebra.
När jag spänner så har jag en. Den syns inte i, man vill ju att, det drömmer är ju att den ska synas utan anspänning.
Jo, men det här är ju också för att jag inte har några bröst.
Ja, men så man att, får alltså, grejen att brösten...
Då hade jag bara muskel och då syns den ju mer såklart. Du har ju faktiskt bröst. Lite titsnäs, Johanna.
Men det är ändå så att när jag nu har fått ändå en lite större fängelseklicka som jag har jobbat hårt för, då upplever jag ju ändå att brösten liksom blir fastare på något sätt.
Mm. Alltså, ja, ja, ja.
Så att det känns ju ändå som att så här, man får ju liksom den här hyllan blir lite mera ståtlig.
Jag har ju mer bröst uppåt än vad jag har neråt. Ja, liksom. Ja,
det har nog inte jag i för sig, men jag jobbar för det.
Men den snyggaste fingercyklikan av alla som håller på med din sport, det är ju hon, vad heter hon?
Aki
Maki.
Ja, jag vet.
Vad heter hon? Annika Wislander.
Ja, Aki Maki heter hon på.
Ja, jäklar, där kan vi snacka fingercyklika. Och även dra slutsatsen av att vara väldigt stark ger en bra fängelseklika.
Ja, det är klart, det är muskler.
Hur mycket bänkar hon? Typ 135 eller något sånt?
Ja, stark i bänk.
Ja.
Ja. Okej, målbilden är Aki Makis fängelseklika.
Sätt upp den på väggen.
Ja, ja, det ska jag så här, sätta vid dörren. Ja. Varje dag jag går ut så ska jag bara så här, målbild, målbild. Och man behöver inte tycka att det är snyggt, man behöver inte vilja ha det. Men det är fängelseklika. Ja. Men som sagt, Ida Svensson som myntade den.
Ja.
Mm, och sen har den växt vidare. En kund till mig skulle googla det fängelseklika. Hon bara, jag fick inte alls upp det jag tror ni menar.
En kund till mig googlade ju att göra tvåor.
Ja, och det hamnade
jag
också.
Jag skrev det i mitt program. Regina Brusch, jag pratar om dig. Och så fick hon upp bajskorvar. Men det är ju du och jag som är... Alltså vi är ju kassa på att förklara.
Ja, det är vi.
Men vi försöker lite godis här också. Har vi kommit till slutet av vår lista nu?
Jag tror nästan det, va?
Jag tycker den är skitrolig.
Det är jättemycket.
Och jag tycker
att
vi ska
roligt.
Fortsätta fylla på den med alla våra konstiga uttryck som vi... Och säg gärna till oss, ni som lyssnar på det här, när vi säger såna här saker som jag bommade och så var det felklovat och så brunkar jag upp den. Och ni bara, alltså vad är det här? Är det en fängelsepodd?
Alltså jag tycker ändå att vi avrundar med det. Ja. Fängelsepodden.
Fängelsepodden återkommer snart med lite mer faktabaserad info.
Ja.
Nu kör vi.
Ha det bra då.
Detsamma. Hej.